Vad härligt. Tack himmelske Fader, Herre, för din underbara närvaro. Tack Gud för att det namnet Jesus Kristus, namnet över alla andra namn. Tack att vi bara kan stilla oss inför dig. Uppleva din ljuvliga närvaro bara falla över oss. Tack för att du öppnar våra sinnen, du öppnar våra hjärtan, Herre. Tack för budskapet vi fick höra igår om att tron sitter i hjärtat. Men vi tackar dig att vårt sinne ska få förvandlas. Så att sinnet inte ligger i strid med hjärtat. Och att vi inte ska ha världsliga sinnelag utan andliga sinnelag. Kristi sinne har vi fått givet till oss. Men vi ber om att det ska få börja ta form i oss. Att vi ska börja uppleva att vi vandrar i Kristi sinne så att tillvaron blir mer behaglig. Så att tillvaron blir mer förståelig. Så att tillvaron blir mer till och med njutbar för att du är härlig, Jesus. Gud, vi bara tackar dig för att du just nu också stillar, Herre, våra hjärtan från alla möjliga olika tankar, världsliga tankar av olika slag som lätt kan störa oss. Och vi ber om att vi ska få ta del av ditt ord nu. Jag ber om en frid över lokalen. Och låt oss få läsa och äta av ditt ord. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen. Amen, vänner. Vad underbart att få vara här och undervisa lite idag också. Predika ett Guds ord. Jag tänkte börja lite i änden av rättfärdighet och sen tala lite grann om tankevärlden och det kristna sinnelaget och ditt sinne. Hur kan ditt sinnelag bli förvandlat så att det ligger i linje med hur Gud hade tänkt och planerat det? Vi hörde igår en fantastisk förkunnelse här om just detta att det är ganska lätt att vi har tro i hjärtat men att i vårt sinne så upplever vi att vi har massa tvivel. Men det står också det att låt er därför förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja och behaga honom. Det vill säga om det står det så är det möjligt. Om det inte hade varit möjligt då hade Gud varit ganska retsam som satte in den texten för oss där. Om det bara står att vi ska förvandlas men vi kan inte förvandlas då hade det inte varit så snällt av honom att göra det. Men jag är övertygad om att vi kan förvandlas och att det som kan vara tankebyggnader just nu kan rivas ner och att Gud kan bygga egna tankebyggnader där. Och det kanske är så att du inte ens vet om att du har en tankebyggnad. Men, eller så vet du mycket väl att du har en tankebyggnad. Men idag så tänkte jag åtminstone visa vad Guds ord säger om tankebyggnader. För att du sen ska kunna ta Guds ord och jobba med att riva ner dem. För att Gud ska kunna bygga nya tankebyggnader i ditt sinne. Låter det inte härligt att trivas med sitt sinne? Att vara välmående i sinnet. Att Kristus, det bästa som har hänt oss i våra hjärtan, också ska kunna ske för våra sinnen. Hade inte det varit något att vi kunde sitta och tänka och bara vara stilla och trivas med våra tankar? Det finns en tid då det lät som himmel för mig att kunna göra det. På grund av att jag vantrivde så mycket med mitt tankeliv. Men genom Guds ord, genom undervisning jag kommer ge här idag, så har Gud och genom det och genom hans ande så har jag idag kommit till en plats där jag trivs ganska bra med mig själv. Och jag stannar upp ibland och säger mig, jag trivs med dig. För att du har blivit lik det Gud har tänkt för dig. Och det är fantastiskt. Så jag tänkte bara börja i Romarbrevet 3:21. För det är alltid bra att bara etablera vissa principer. Jag hör redan utifrån bara höra er pastor förkunna här igår att det här är någonting som ni talar om i kyrkan. Men jag vill bara lägga till några saker utifrån perspektivet av rättfärdigheten. Och bara lite påminnelser innan vi kommer in på det här med tankebyggnader. Romarbrevet 3:21. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Om vi bara stannar där. En rättfärdighet från Gud genom vad då? Tro på Jesus Kristus. För vilka då? Alla som tror. Så samma stund som du blir frälst så blir du rättfärdig. Och det är alltså hans rättfärdighet som han klär dig i. Så du har inte gjort något för att förtjäna den. Utan du bara tror att den finns där, så finns den där. Och då kan du leva utifrån den rättfärdigheten. Så du slipper gå upp på morgonen och försöka vara kristen. Du slipper gå upp och försöka göra gott. Du bara går upp och inser att jag är rättfärdig. Jag är ett gott träd. Och ett gott träd bär automatiskt god frukt. Det låter väl som trons vila nästan. Eller hur? Och alla som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar de som söker honom. Så genom tro så kommer belöning. Men genom ansträngningar så kommer bara det uppblåsta kötsliga sinnet. Det är därför vissa i Paulus tid försökte vara mer kristna än Kristus. Och han säger det att de som späker sig själva på det sättet gör det bara för att blåsa upp sitt kötsliga sinne. Ni vet, det är det religiösa. Men i Kristus så föds det inte fram något religiöst. Då föds det fram frihet, helighet, nåd och kärlek. Och andens frukt och såna här härliga saker. Och vi läser vidare. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härlighet från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som gåva av hans nåd. Det vill säga att du har inte förtjänat det. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. En till vers, Romarbrevet 5:1. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, så här kommer alltså konsekvensen av den rättfärdigheten. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid, eller översättningen fred, med Gud. Vår Herre Jesus Kristus. Vi har fred. Kriget är över. Ni vet, stora så här affischer efter andra världskriget. War is over, som jänkarna skrev ut så här. The war is over. Okay? Och på samma sätt för dig och mig. När du blir frälst så blir du rättfärdig. Och en direkt verkan av den orsaken är att du nu har fred med Gud. Okej, okay. Så ni ser att frälsningen sätter igång en massor med positiva konsekvenser och effekter, orsak och verkan. Och helt plötsligt har du nu frid och fred med Gud. Det är mer än en känsla av frid. Du är i ett tillstånd av frid. Det är givet till Guds församling genom Kristus. På samma sätt som Kristus kom in innanför väggarna och bad inte ens om lov, utan sa bara: min frid ger jag dig. På samma sätt så gav han sin församling frid. Så du är i en position av frid. Du är ett tillstånd av frid. Som en direkt konsekvens av frälsningen. Och du har fortfarande inte gjort något för att förtjäna det. Det låter ganska bra det här. Och det sker av nåd genom tro. Och sen så går vi vidare och bara får etablera lite starkare det här med tron på hans blod, stod det där. Det låter som en ledtråd. Då måste vi kolla på, vad innebär det blodet? Gå till Hebreerbrevet 12:24. Så skriver Hebreerbrevets författare i 12:24. Vad underbart det är att höra det prasslas här i bänkraderna. Jag har sagt det till min församling att om ni ska absolut gå över till att ha en digital bibel så går det bra. Men då måste någon av er programmera ett lätene i den liksom appen så att det låter som att det prasslar. För annars vet jag inte om du kollar sociala medier eller om du liksom sitter och läser ordet. Så Hebreerbrevet 12:24. Ni har kommit till den nya förbundets medlare, Jesus. Och det renande blodet som talar högre en Abels blod. Olika översättningar. Ena säger högre. Andra säger starkare. I amerikanerna skriver speaking better things. Och det är så fantastiskt att, alltså, det här talar om Abels blod kontra Jesu blod. Ni vet, i Edens lustgård, då följde vi Gud och allting var gott. Eller hur? Vi var Guds avbilder, skapade till hans avbilder. Man och kvinna, hans avbild. Vår kallelse var, gå ut över hela jorden och lägg den under er. Låt det inte så tokigt ändå, att vara Guds avbild och lägga jorden under oss. Så han säger det, ät av alla de här frukterna här och föröka er. Så det var typ det han sa, ät frukt och föröka er. Och lägg allting under er. Och ni är, by the way, mina avbilder. Vi gick från det till att synda och falla och bli lika den vi då lydde. Satan som är fallen och har syndat ända sedan begynnelsen, står det. Och då blir vi lika honom, fallna i synd. Och nu säger Herren, vänta nu. Jord är du. Och jord ska du återbli. Men innan du blir jord så ska du slita i ditt anletes svett. Och ni kvinnor ska föda barn i smärta. Snacka om en downgrade från att vara Guds avbilder och ha liksom lägg jorden under er till att bli jord och slita i svett. Jord och svett profetian är inte lika bra som lägg jorden under er profetian. Och vi hamnar i jord och svett profetian och alla som föds till Eva och Adam är födda in i den Adam, den fallna Adam, och måste därför födas på nytt. Men innan på nytt födelsen fanns tillgänglig så föddes i den Adam två söner, Kain och Abel, båda fallna. Men Abel blir dödad av Kain, så man ser hur snabbt konsekvensen av synd leder till död. Syndens lön är döden. Och vad som händer i döden är att oskyldigt blod blir spilt på marken. Och då står det att Abels blod ropar till mig, säger Herren. Vad har du gjort? Jag hör det ropa till mig. Det vill säga att det finns något andligt i synden som ropar till Gud. Abels blod rinner ut på jorden och ropar till Gud. Det är som ett PA-system som står och ropar hela dagarna över hela mänskligheten. Skyldig, oren, orättfärdig, syndig. Och det ropar på jorden och det ropar i himlen. Ända tills den dagen då Jesus Kristus spikas upp på korset. Och Jesu blod rinner ner på samma jord som Abels blod rann ner på. Och nu ropar det högre än Abels blod. Bättre ting än Abels blod. Starkare än Abels blod. Det är ett större PA-system. Men inte nog med det att det ropar från jorden. Utan Jesus säger till Maria, rör inte vi med än. Jag har ännu inte varit uppe hos fadern. Så han går upp till fadern, till tabernaklet, självaste himlen. Och där går han och häller ut sitt blod inför fadern. Varför då? Jo, för att det ska vara i himlen så på jorden. En rättfärdighet etablerad genom Jesu Kristi blod. Så nu ropar det inte längre orättfärdig och skyldig. Nu ropar det istället rättfärdig, ren, förlåten, son, dotter, älskad, helig, värdig, upphöjd. I Jesu namn. Och det här sker på jorden och det här sker i himlen. För vilka då? Inte hela mänskligheten utan de som tror på det verket. På Jesu fullbordade verk på korset. Men det finns tillgängligt för hela världen. Det är därför vi måste ut och predika det. Och det är liksom, det här blodet, det renar oss. Det renar våra sinnelag. Det renar oss så att våra sinnen är rena. Ni vet, om dagen så läste jag på en tvålförpackning så här. Och så läste jag och så stod det så här. Tvålen som inte bara gör dina händer rena. Utan även lugnar dina sinnen. Och så tänkte jag så här. Lugnar mina sinnen. Det var nästan jag ville skriva ett e-mail till kära tvåltillverkare. Den här tvålen kan inte lugna mina sinnen. Abels blod ropar allt för högt. Om du tror att en tvål ska lugna mina sinnen. Då har du ingen aning om vilket animal du har att göra med här. Nöj dig med att tvätta mina händer. Men lugna mina sinnen. Det kan ingen tvål i den här världen göra för mig. Jag behöver Jesu Kristi dyrbara blod. För att lugna mina sinnen. För att rena mina sinnen. För anden behöver lugna mina sinnen. Inte någon tvåltillverkare kan inte lugna mina sinnen heller. Utan jag behöver Jesu dyrbara blod för att bli lugn. För att få frid, för att få renhet, för att uppleva rättfärdighet och välbehaget ifrån Gud. Men tänk er människor som vandrar ute och alltid har det här. Hur ska jag kunna lugna mina sinnen på något sätt? Jo, men kanske med lite yoga, kanske med lite det, kanske med lite det. Och så blir det aldrig någonsin tyst för Abels blod smyger sig upp och bara fortsätter ropa och ropa och ropa. Men vi som är renade i lammets blod, där har det tystats ner. Och om det ännu inte har tystats ner i ditt liv, så kanske är just att du behövde få uppenbarelsen av att det finns där för dig. Så om Abel börjar ropa lite för mycket, då kan du bara tacka Jesus att ditt blod har renat mig. Tack att det där Abels blod, det kommer och ropar och försöker göra sig påminn. Men Jesu blod, speaking better things over my life than the blood of Abel. Halleluja. Jesus, jag bara tackar dig för att ditt blod har renat mig ifrån all orättfärdighet. Och när all orättfärdighet är borta finns det bara rättfärdighet kvar. Jag gjorde inget att förtjäna det. I mig själv så är jag en usel människa, men på grund av vad du har gjort så är jag en ren uppstånden människa, Herre. Jag är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Presens, det nya har kommit. Det har kommit. Det har kommit. Tack för det underbara blodet som tystar mina sinnen, som lugnar mina sinnen, som lugnar min kropp, själ, ande, och jag får vandra i dig, Kristus. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, min Herre och frälsare. Vilken förvandling. Vad är det du gör? Du kliver in i löftet. Du kliver in i vad Bibeln säger om dig. Det är inte att du är arrogant, för det är ordet som sa det först om dig. Om du hittar på massa saker om dig själv, då hade du varit arrogant. Men att säga vad ordet faktiskt redan säger, det är ödmjukhet. Och inte en falsk mänsklig stolthet. Så det är det du behöver göra. Du behöver ta ordet och applicera det på dig själv. Och Gud kommer bara vara tacksam över att du gör det. För då ser han, wow, jag kan jobba med den här sonen eller dottern här. Så med det här i ryggen, så kan vi gå tillbaka i Hebreerbrevet lite till Hebreerbrevet 4 och 12. Vilken fantastisk församling det här är. Det känns så öppet att undervisa. Jag sa det igår också. Ibland kommer man till platser. Det känns som man måste liksom ta en slägga på platsen innan det är öppet. Men här var det bara liksom. Det är så det är när man förkunnar för bedjare också. Då går det raka vägen in. Hebreerbrevet 4 och 12. Så står det så här, att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ, ande, led och märg. Ser ni det här, hur ordet talar här om kropp, själ, ande? Själ, ande och led och märg, det står ju för ben. Eller alltså leder och märg och kroppen helt enkelt. Skiljer själ, ande och kropp. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Och om du håller kvar ett bokmärke där, eller håller ett finger där, och så går du till andra Korinthierbrevet 10. Ifrån vers 4 så står det: vapnen vi strider med är inte kötsliga, alltså de är inte svaga, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och beredd att straffa all olydnad så fort er lydnad blivit fullständig. Så för det första står här i vers 4, vapnen vi strider med är inte svaga, eller som det översätts här, kötsliga. Så det har alltså inte med något yttre att göra. Du svingar inte ett svärd ute i det fysiska, hoppas jag. Utan det här har att göra med något annat. Och då förklarar han att det här har med tankevärlden att göra. Ser ni det? Tankebyggnader. Så det här har med den tankevärlden att göra. Okej. Okay. Och vi får nu en liten rundtur av ordet, hur det ser ut i den tankevärlden. Och i Hebreerbrevet som vi nyss läste, 4 och 12, så står det igen: Guds ord är levande verksamt, det är skarpare än något tvegat svärd, genomtränger tills det skiljer ande, själ, led och märg, och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat ligger stängt för honom. Så vad betyder det här? Jo, om vi börjar med Hebreerbrevet-versen. Guds ord är som ett svärd. Det går alltså förbi led och märg, alltså kroppen. Det går förbi ande, det går förbi själ. Det är det enda verktyget, om du så vill, som kan skära upp och verkligen sortera i människan. Och verkligen komma åt varje djup plats i människan. Och då står det att det alltså är en domare på det plats. Så det är nästan som en borr. Tänk ett svärd eller en borr som borrar sig ner. Tills att det har kommit tillräckligt djupt. Och när det har kommit tillräckligt djupt så etablerar den ett domarsäte på det djupet. Okej? Okay? Det är en domare för hjärtats uppsåt och tankar. På det här sättet så är det ganska spännande. Om du har ett samhälle som är kriminellt och inte funkar, vad gör du då för att lösa det? Jo, du tillsätter en domare, eller hur? Som kan döma de som gör rätt till att gå fritt och de som gör fel till att hamna i fängelse. Om din själ är i uppror, vad gör man då? Jo, Gud borrar sig ner och tillsätter en domare, Guds ord, som kan döma de tankar som är rätt till att vara fria och inte fördömda. Och de som är fel till att bli dömda, tas fånge i Kristus, som det heter. Alla dina tankar kommer inte från dig själv. Vissa tankar är på liknande sätt som vi läser att fienden ingav Judas en tanke att förråda honom. Så det kan vara ganska bra att ha en domare som håller reda på vilka tankar som är av dig och vilka tankar som är av fienden. Och dessutom skilja upp vilka tankar som från dig är goda och vilka tankar som från dig är onda. Och döma de tankarna som är onda eller av fienden till fångar i Kristus. Men döma de tankar som är fria till att vara fria. Och helt plötsligt får du nu ordning i din själ. Okej? Okay? Så vi har en domare som borras ner. Hur då? Jo, vi läser ordet. Och det etableras en domare i vårt inre som kan skilja mellan allt detta. Men det står då alltså att det finns något som heter tankebyggnader. Och en tankebyggnad eller fortress, som engelskan många gånger översätter det. Det är alltså en byggnad, en militär struktur som byggdes. Ett slott om du så vill, eller en byggnad. Alltså en tankebyggnad som skulle hålla fienden eller dina arméer. Att de kan gå in där och vila, äta, vila upp sig och sen gå ut på uppdrag. Och kunna anfalla och försvara och såna här saker, eller hur? Det är även så att du ska kunna stå uppe på muren. Om landet blir anfallet ska du kunna stå upp och skjuta pilar eller något på den tiden. Eller hur? Och då står det att fienden har etablerat såna här i ditt sinne. Vidrigt, va? När man inser att alla de sakerna som jag återkommande alltid tänker på. Där jag fastnar. De här sakerna som sänker mig. Aha, det var fienden som har sänt in sina små agenter och byggt upp en tankebyggnad där. Bara alltså the realization av detta gör att man får en liksom uppenbarelse. Allt jag tänker och tankebyggnaden är inte mönster av mig själv. Det är fienden som har varit på plats och byggt in detta. För jag blev frälst, men mitt sinne måste förändras med tiden. Så då när jag inser att okej, vänta nu, jag har en tankebyggnad. Den goda nyheten då är att det står även att du kan riva den tankebyggnaden. Och tro mig, när det kommer till tankebyggnader. Jag har haft tankebyggnader som inte bara har varit en fortress. Utan det har varit som ett slott alltså. Med vallgravar runt och krokodiler i vallgravar. Och eldspilar som skickas ut därifrån. Och bara man liksom närmar sig så bara fräser det åt den liksom. Och jag har bara upplevt att det har varit omöjligt. Hur ska jag kunna riva detta? Men Jeremia 23 säger att Guds ord är en eld. Jag är en slägga som bryter klippan. Så om jag har Guds ord som en slägga, om jag bara slår tillräckligt många gånger så kommer det rivas till sist. Och när det faller ner och rivs på marken så kan Gud börja bygga upp något nytt där. Av tankemönster, av helighet, renhet, glädje, kärlek, frid och så vidare. Istället för depression, ångest, orättfärdighet, lusta, alla möjliga sådana här saker. Så det som händer är helt enkelt att du identifierar vad för tankebyggnad har fienden lagt i mitt sinne. Säg att du till exempel alltid blir arg på dina bröder och systrar. Så fort de gör någonting som inte stämmer, blir du arg. Och liksom blir nästan personlighetsförändrad av det där. Och du bara går och tänker hela dagarna, jag skulle ha sagt det och jag skulle ha sagt så. Och nästa gång han säger någonting, då kommer jag säga så här. Och då, ni vet det här. Ja, då behöver du kanske ta upp Guds ord och kolla vad säger det om våra bröder och systrar. Eller hur? Vi kollar till exempel Matteus 5:22 då. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Så med andra ord, Guds ord säger en sak om mina bröder och systrar. Men min tankebyggnad säger något annat. Bara en av dem kan ha inflytelse i mitt liv. Och då kan jag ta det här ordet. Gud, du ser hur arg jag blev på min broder Benjamin idag. Du ser hur arg jag blev när han sa att vi skulle äta McDonald's istället för Max. Du ser hur arg jag blev när Stefan sa åt mig att vi skulle ta den glass efterrätten istället för jordgubbsgelé. Ni vet, bara så här väldigt enkla exempel, men ni sätter in, ni vet vad jag menar. Men Gud, jag bara tackar dig att du har sagt att om jag blir vred och arg och kallar mina bröder för dåre, då är jag skyldig där. Så med andra ord så finns det en potential för mig att inte göra det. Det här går emot vad ditt ord säger om mig, Gud, din kallelse för mig, Gud, vad du har skapat mig till, Herre. Så jag ber att du avskiljer dessa tankar från mig och att jag får tänka dina tankar om min broder Stefan och min broder Benjamin. I Jesu namn, tack att du förvandlar detta. Amen. Vet du vad du just gjorde? För första gången så plockade du upp släggan. Slog ut en sten. Och så bara gör du det där. I vardagen. Men dagarna går ju och blir till veckor och veckorna till månader och månader blir ju till år. Och du bara går och tar släggan. Och det är nästan som Jerikos murar. Du bara vandrar runt dem, vandrar runt dem, vandrar runt dem. Helt plötsligt så kommer du upp igen och då tar du, vad bra, jag tar det som ett tillfälle. Slår ut en till sten. Vandrar i det här. Och helt plötsligt så märker du att murarna bara faller. Och när murarna faller, då är helt plötsligt fiendens tankar exponerade där. Och då kan Jesus ta dem till fånge. Lydig fånge under Kristus Jesus. Och när de är fånge, då står det att sanningen gör dig fri. Så med andra ord, sanningen gör dig fri från lögnen som nu håller dig fången. Sanningen gör dig fri från lögnen som håller dig fången. Så nu går det från att du har varit fången under lögnen till att du nu är fri under sanningen. Men lögnen hålls nu fången. Så ni byter plats. Det som har varit ett fängelse för dig blir nu ett fängelse för de tankarna. Och de blir som fängslade där under dig. Och alltså det finns tillfällen då fienden har kommit till mig och sagt att du ska vara deprimerad. Du ska vara melankolisk. Du ska leva i det här. Och försökt få mig så deprimerad och så melankolisk. Men jag har bara tagit den här släggan. Och så helt plötsligt så rasar det. Och de här fängelserna i våra sinnen som man aldrig trodde att man någonsin skulle komma loss från. För de känns som sådana enorma tankebyggnader, de kommer att rasa. Men du måste sluta tro att det kommer ske genom att någon Guds man lägger handen på dig. Det kommer ske när du tar sanningen som en akt. när du tar sanningen och löper den hela vägen ut och använder den som ett vapen i ditt liv. Och sanningen är Guds ord. Och du applicerar den och får det att gälla för dig. Då sker förvandlingen. Och du kan inte heller veta, sker det på en vecka, en månad, ett år? Det vet vi inte. Men det finns löfte om att det kommer ske. Och Gud bryter aldrig sina löften, för han är inte som oss att han kan ljuga. Så jag vill bara uppmuntra dig, min kära broder och syster. Fortsätt att riva. Och när du väl har upplevt att du har seger över, då kan du vittna om det. Innan det så behöver du inte ens tala med så många om det. Det kan vara din kamp tillsammans med Gud. Det kan vara din vandring tillsammans med Gud. Det är inget som alla behöver veta om. Men jag uppmuntrar dig att släppa in Gud och hans ord och hans verktyg. För vapnena vi strider med, verktygen vi strider med, är inte svaga. Utan de är effektiva. Men ni vet, om du någonsin har meckat med en bil. Det räcker ju inte med att gå och ta verktygslådan och bara lägga den på motorhuven så här. Du måste ju faktiskt ta ut verktygen och get to work liksom. Och använda verktygen lite grann. Eller hur? Och det är på samma sätt med det här. Vi har fått vapen. Vi har fått såna här underbara hammare och släggor. Och eld och kraft och alla möjliga. Så wow! Vilken verktygslåda han har givit oss. Men det gäller att vi använder den. För att Gud vill att vi ska komma till himlen en dag. Men han vill även att tillvaron är någonting vi ska trivas i. Som kristna. Gud talar till den holistiska människan. Kropp, själ och ande. Ni vet, det var någon av de här bröderna. Eller bröderna var han inte. Det var någon av de här tänkarna, filosoferna. Var det? Så sa det, vi vantrivs i tillvaron. Men tänk att vi kristna, vi kan trivas i tillvaron. Men inte så här. Det går inte liksom att köpa. Buy this oil for $9.99. And it's gonna happen liksom. Det är inte så det går till. Utan det går till genom att gå på Guds vandring. Gå på Guds väg. Och applicera de här vapnen som vi har. Och domaren. Det här är en viktig sak. Du vet, du vill ha en domare i ett samhälle. Du vill ha kontraktbindning i ett samhälle. Tänk bara om du köpte ett hus och skrev kontrakt. Men så var det så korrupt att domaren gick och sa, det där kontraktet gäller inte längre. Du har betalat 4 miljoner för det här huset nu, men du äger det ändå inte. Då kan man ju inte bygga ett samhälle, eller hur? Och på liknande sätt så kan inte du bygga upp dig själv utan att du tror att Gud finns där som domare. Och att hans ord finns där som domare. Du vill ha en domare i ditt liv, men vi har en sån negativ konnotation till domare. Vi tänker alltid, åh, men då döms jag skyldig. Men tänk om du döms fri då? Vi har ju redan etablerat att du är rättfärdig. Att du är fri. Att du har fått fred. Så tänk om du döms fri istället då, broder. Tänk om du döms fri istället, syster. Och jag tror att du kommer göra det. För du kommer märka att ordet är rättfärdigt. Och det dömer dig fri. Och är det något du döms skyldig inför, då finns omvändelsen och ödmjukheten där. Gud, tack att du visade mig det här så att jag slipper leva i något som du ändå aldrig hade planerat att jag skulle leva i. Utan jag får vända om från det. Tack Jesus att du tar bort det ur mitt liv. Tack för din underbara förlåtelse och nåd och kraft. Halleluja. Tack Jesus. Ska vi bara resa oss och tacka Herren för detta. Tack kära Jesus. Halleluja. Halleluja. Vi ska bara stå kvar på våra platser och bara låta hans ord just nu bli tydligt för oss. Låt det bara få bli tydligt hur ordet borrar sig ner. Hur det är som svärdet som skiljer själ, ande, led och märg. Du kan bara stänga in ögon och stå inför Herren och bara låta det bli tydligt hur han gör detta just nu. och hur han har gjort det under många år. Tack Jesus att du just nu skiljer själ, ande och kropp. Tack att du sätter dig där på ett domarsäte och blir domar över mina tankar och mina uppsåt. Uppsåt som en lagisk term som betyder att jag hade ett uppsåt att göra det. Du vet allt sånt där. Du känner mina goda och onda uppsåt. Du känner det som kommer från mig. Du känner det som kommer från fienden. Du känner till allt detta, Gud. För jag låter dig borra dig in, Herre. Och jag tackar dig att du just nu, Herre, ska visa mig om det finns någon tankebyggnad som fienden har satt upp där. Och jag ber om att du låter mig se den och sen få sanningen om den byggnaden som kommer vara motsatsen från vad den byggnaden säger, så att jag kan riva bort de stenarna. För jag har fått ett starkt och effektivt vapen. Guds ord som bryter klippan. Och jag bara tackar att första stenen får bara smällas bort just nu. Och att vi bara ska under veckan som kommer, som om det vore Jerikos murar, bara marschera runt det här. När det väl gör sig påmint, då ska vi göra det påmint om våra vapen. Om våra verktyg. Om vad du har givit oss. Och den ska bli riven i Jesu namn. Jag bara ber Herre att om det är någon som sitter fast under depression eller lusta eller melankoni eller olika sådana här tankebyggnader. Tack Gud att du ska komma med din befrielse. Redan från och med idag så börjar det rivas i de tankebyggnaderna. Och jag vill bara profetera över ditt liv att du ska vandra i frihet en dag. Och om du idag går i melankoni och i depression så kommer du bli gladare än aldrig förr. När den här tankebyggnaden väl kommer rivas så ska du se att du ska gå in och plundra och Gud ska ge dig 60-falt, 70-falt och 100-falt för allt som fienden har stulit för dig under alla dessa år. Han ska ge dig glädjens olja och ta bort sorgens dräkt. Han ska klä dig med jubel istället för sorgens dräkt. Du ska se dina fiender falla och du ska säga: var är mina fiender nu? För du får ditt sinnelag förvandlat. Låt er därför förvandlas genom sinnets förnyelse. And be renewed by the spirit of your mind. Halleluja. Gud, jag bara upplever att det går sån kraft av befrielse just nu. Och det är på ett själsligt plan. Det är på ett sinnelagplan. Mentalt plan. Och det här är bara början. Det kommer bara fortsätta. Halleluja. Det fanns en tid när fiendens tankar om depression och melankoni kom och jag bara blev så tyngd av det. Och jag kände mig fången. Hade den kommit idag hade jag bara skrattat åt den. För Jesus står där som Goliat. Och David stod och bara höll upp Goliats huvud. Medan hela filisternas här bara stod tystade. På samma sätt så kommer Jesus Kristus stå och höja sin flagga över din tankebyggnad när han har rivit ner den genom sitt ord. Men precis som vi fick höra här igår, du måste kliva in i miraklet. Du måste vara medverkande i det, samarbetande med Gud och hans ord och hans verktyg, hans vapen. Och du kommer se det hända i vardagen. I processen så sker det. För han är inte en människa att han kan ljuga. Det han har sagt är sant. Hans löften är evigt sanna. Det här hösten kommer vara en höst och du upplever en frihet i ditt sinnelag. Du kommer uppleva som att du liksom väger 10 kilo mindre i sinnet. Så mycket av världens laster som det talas om kommer läggas bort. Och Guds ande, frid och nåd. Han har inte givit oss en fruktans ande utan ett sunt sinnelagets ande. Åh Jesus, tack för vad du gör just nu. Och det pågår en befrielse i sinnelagets sfär här idag. Fiendens planer blir upplysta och motarbetade från idag. Han kan inte längre verka i mörkret. Han kan inte längre verka i hemlighet, för helt plötsligt i Jesu ljus ser vi ljus. Som det står om Jesus, att i honom var liv och det livet var människornas ljus. Vart ljuset än når fram i ditt sinne, så långt når också blodet fram. Det var Colin Dye som sa det. Blodet når lika långt som ljuset når. Men om du håller kötslighet, världslighet, själslighet gömd, då når inte blodet fram där. Då når inte släggan fram där, då når inte ordet fram där. Men om du vill förvandlas, om du ödmjukar dig och vänder om till honom, så når blodet fram där. Och det ska rivas. Tack Jesus att det ska rivas. Halleluja, du kan bara sträcka båda dina händer till himlen. Jag bara upplever att Gud vill fylla dig med sin ande just nu. Det kom en underbar smörjelse över mig under covid-tiden. När man inte fick lägga händerna på folk, så bad jag Herren att han skulle börja lägga händerna på folk i mina möten. Så om du upplever Jesu händer bara bli lagda på dina axlar just nu, så kommer du bara fyllas av hans glädje, fyllas av hans kärlek, fyllas av hans ande. Han bara går i bänkraden och rör vid dig just nu. För Johannes döparen sa att han ska döpa i helig ande och eld. Så om du upplever att du blir nedsänkt i andens dop, i eldens dop, då ska du bara släppa all kontroll och låta Jesus döpa dig och fylla dig med sin ande. Och jag bara ser just nu framför mig, den här församlingen kommer att vara ett segerbanner. Jag bara ser ordet seger lyftas upp som ett banner över den här församlingen. För det kommer vara så många levande stenar som sätts in i den här byggnaden. Och det kommer vara så många levande stenar som sätts in i den här byggnaden. Att när människor kommer och möter människor här, så kommer de få möta Guds rike. Men Gud vill förmedla en smörjelse till dig idag. Så låt han bara lägga sina händer på dig. Låt han bara döpa dig i den heliga ande och eld just nu. Låt ditt hjärta bara fyllas till och flöda över idag. För du behöver den heliga ande och hans smörjelse, hans salvelse som det heter. Du behöver hans nåd. Du behöver hans kraft och liv. Tack käre Jesus för dina planer som är så mycket högre än våra planer. Tack för evangeliehuset här. Tack för den levande Gudens ekklesia. Rababashande Lars, halleluja. Fortsätt lyft segerbaneret broder. Fortsätt lyft segerbaneret broder. Jag vet att människor ibland har sagt åt dig att måste du lyfta det där segerbaneret så högt, men bara fortsätt lyft segerbaneret broder. Alla äldste bröder här, bara fortsätt lyft segerbaneret. Ni ska säga, vart är våra fiender nu? Halleluja, jag bara ser anden ge gåvor, andens nådegåvor, så att de blir till nytta just nu. Just nu så sker en importation av gåvor till dig, och du kommer börja märka efter idag. Det var väldigt märkligt, helt plötsligt fick jag ett kunskapens ord. Det var väldigt märkligt, helt plötsligt så lägger jag händerna på sjuka och andens nådegåva av att bota sjuka sker. Det var väldigt märkligt, helt plötsligt så ser jag till och med en kraftgärning ske. Du kommer märka att det har förmedlats en smörjelse över ditt liv från anden in i ditt liv idag. För Jesus har döpt dig i helig and och eld. Och om du redan var döpt i anden innan, så har han fyllt dig. Han har fyllt dig, som det står med ordet. Bli inte brusade med vin, utan låt er istället uppfyllas av anden. Genom att tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Så nu när vi talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, så uppfylls vi av den helige andes smörjelse och närvaro och välbehag. Och liksom att det rann över Arons skägg, ner över hela kroppen, så rinner det över Jesus som är huvudet och ner över Kristi kropp här idag. Åh, vilken smörjelse, vilken underbar närvaro. Bara njut av Gud här idag. Bara drick djupt av hans heliga ande. Och det kommer bara spilla över även in i ditt sinne. Du kommer få kraft att, och inspiration att göra detta vi har undervisat om idag. Att applicera det i ditt liv på riktigt. Åh, halleluja, du bara upplever kanske, det här vill jag aldrig ska ta slut. Men varför du upplever det är för att du upplever himlen. Och även när du inte upplever det i känslolivet, så är du knuten till det himmelska Jerusalem. Det är din viktigaste handelspartner. Den staden är vår viktigaste handelspartner som församling. Där Jesus är kung. Och det finns inget tempel. För Jesus, lammet, är själv dess tempel. Och det behövs inget ljus. För Jesus, lammet, ska vara deras ljus. Och Gud ska vara deras ljus. Och det ljuset får bara träffa oss och lysa upp oss. Så vi blir uppbyggda och upplysta. Och blodet som renar och talar högre än Abels blod. Tänk vilken gåva han har gett oss. Halleluja! Tänk vilken gåva han har gett oss. Han har givit oss sitt ljus, sitt blod, sitt offerlamm. Oj, 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 vilken mästare vi har. Ska vi bara göra det här till sist? Ska vi bara böja våra knän inför Herren? Ska vi bara böja våra knän? Jag bara upplevde, det kom sån tacksamhet i lokalen. Vi bara böjer våra knän inför Herren. Och vi bara prisar honom just nu. Om du har ont i knäna, problem i kroppen, så sitt. Det går lika bra. Men om du har kraft, så böj dina knän. Jesus, vi tackar dig. Jesus, vi ärar dig. Jesus, du är så fantastisk. Tack för allt vad du har gjort för oss. Och att det ska få fortsätta bli verkligt för oss. Tack käre Jesus, vi upphöjer dig. Ingen är som du. Du är en ros i Saron, en lilja i dalen. Jesus Kristus, en utgjuten salva är ditt namn.
Vi kommer med vår sång
Så så sjunger den här kören här till sist.
Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Du vår Gud. Vi den högste, du är den högste över hela jorden, ditt namn är upphöjt över alla andra namn, du är den högste.
Så vi upphöjer,
vi upphöjer dig, vi upphöjer. dig. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Du får.
Tack Jesus. Halleluja, halleluja.
Jesus.
Halleluja, halleluja Jesus. Vi bara tackar dig. Tack Jesus.
Jesu blod. Åte dyra Jesu blod. Som tvår mig vid som snö.
Jesus, vi bara tackar dig. Tack Jesus för blodet. Tack Jesus för detta blod. Tack Jesus. Tack Jesus.
Åte dyra Jesus blod. Som tvår mig vit som snö.
Åh, det dyra blodet som talar högre än Abels blod. Oj, 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 vilken härlig, underbart, vilket genombrott vi har upplevt från himlen. Vilken fantastisk smörjelse. Officiellt så avslutar vi mötet på det här sättet, men Stefan kommer sitta kvar och bara spela lite grann. Och om du upplever att du vill vara kvar, då får du vara kvar. Men officiellt från vårt håll vill vi bara tacka dig Lars. Du är en gudsman. Vi fick höra dig igår tala. Det var fantastiskt. Från mig och Benjamin och Kristina, Michaela, Alicia och Stefan. Vi är så tacksamma att få vara här hos er. Att vi har fått besöka er. Vilken underbar församling det här är. Så vi avslutar officiellt på det här sättet. Men som sagt, om du vill förbli så spelar Stefan lite här. Och kan man bara vara kvar i närvaron. Annars så finns det fika här ute va? Vi avslutar här. Välkommen uppror.
Tusen tack Samuel för ett härligt budskap. Ja, ge en skicklig applåd. Och till resten av teamet. Jag vill också tacka min kära bror Yngvar som arrangerat detta här tillsammans med oss. Yngvar också. Ja, ge han en stor applaus. Detta har varit ett projekt som han har kört.